Hej gott folk.
Hej.
Och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Efter en fin sommar fylld av läsning så ska vi prata lite grann om böcker som vi har läst i sommar. Och vilka är då vi som är med i det här avsnittet?
Amina har lite tantröst idag.
Nu jag tänkte så här att du skulle säga att det var Miriam först. Mm. Så jag var kollade.
Nej, hon är så här, hon har dubbelliv. Hon är hårdrockare som skriker ut annars på helgerna. Men vi har Amina och lilla jag som är Knut.
Ja, nej. Knut. Den här person som återuppstår i varje avsnitt.
Mm, Knut. Ja.
Det är bra. Så att okej, jag har haft en jättebra där sommar. Men inte lika bra som din, Miriam. Den var ju outstanding.
Mm-hmm. A plus. Ja. 52 A plus. Böcker.
Mm. Ja, 52 böcker gott folk. Där ligger vi i lä. Jag räknade bara sidantal, men runt 3000 sidor har jag läst i sommar. Av olika, i olika genrer.
Nu ska jag gå hem och räkna och sen så ska jag skicka sidorna till Martin. Bara så att han har något att känna sig dålig över.
Ja, vad bra. Vem känner för att börja idag?
Ni kollar på mig så
nej,
då börjar
jag.
Ja,
det
börjar. Ja, men det är sant, det är sant, det är sant. Varje gång får jag detta ansvar.
det är första man till hängning.
Ja, exakt. Nej, men,
eller första tant till hängning.
Ska vi börja? Vi kan göra som jag har skrivit. Att vi börjar så här glatt och sen lite mer deprimerad och sen lite mer glatt igen.
Precis som ett äktenskap. Det är så här, först gifter du dig, sen är du ledsam. Sen så är det så här, du vill döda den andra. Sen så dör den andra, då blir det glatt igen. Så, enkelt.
Herregud alltså.
du är den enda i ett äktenskap här, så det är inte så lätt för dig. Liksom. Ja. Okej, första boken är Mot framtiden, en simpel guide till att krossa patriarkatet av Clara Henry.
Ja.
Jag tyckte den var jättebra, för jag tror att det är ganska många som kan tycka att okej, jämlikhet mellan män och kvinnor, det är en tydlig grej som jag håller med om.
Mm.
Men sen kanske inte veta så mycket om feminismen och att det är faktiskt den som står för detta.
Ja.
Typ nästan alla jag känner vad betyder feminism det liksom? Man kanske kan tycka att det kanske borde kommit nu, att man borde förstått det, men alltså,
ja.
Man kan ju inte ta det för givet. Så därför tycker jag att den är bra. Vissa kanske kan tycka att den är lite långtråkig eller att den förklarar för mycket, men jag tycker faktiskt att den förklarar viktiga grejer. Till exempel jag har kallat mig liksom feminist ganska länge, men jag har inte vetat så här mycket om alla de här grejerna, liksom överskridande grejer med feminismen, att den kan liksom kopplas ihop med andra grejer, med rasism och sådär.
Mm.
Och många viktiga frågor har jag inte heller tänkt så mycket på. Och den här boken gav verkligen mig en mycket bättre kunskap om vad det är jag går runt och säger att jag är liksom.
Mm.
Så att det tyckte jag mycket om. Och jag tycker om hur hon är väldigt humoristisk, Clara Henry, när hon skriver. Så att man liksom kan skratta lite grann också åt det. Så att man inte gör. Och dessutom, den här grejen att man känner att det kommer aldrig bli bra. Det är så hopplöst liksom. Folk fattar att folk tycker att män är bättre än kvinnor och sådär. Den här boken är verkligen inte så. Den är typ Clara Henry som beskriver hur hon känt hopplösheten. Men hur vi tillsammans liksom kan övervinna den. Och jag tycker att det är grymt. Jag tycker att den var jättebra, rolig. Och dessutom ger den ganska många tips. Vilket också är superbra. Men kanske att det blir lite svårt att komma ihåg. Men vissa fastnar ju.
Ja.
Beroende på vem man är. Så.
Såklart. Jag ska läsa den. Jag har inte läst den. Men den ligger
kanske
på min
läslista. Kanske du kommer tycka att det här vet jag redan.
Men det behöver inte vara någon dålig sak, tänker jag.
Utan
sen känner jag att jag behöver läsa någon bok av Clara Henry eftersom hon är så mycket i ropet och så vidare. Jag har inte gjort det än. Jag har bara sett den på YouTube. Hon är väldigt rolig.
Så. Ja, jag tycker också det. Och hon skriver lite bland, alltså hon skriver lite mer talspråkigt och försöker liksom få in fler ord som vi använder som passar för att beskriva grejer men som vi aldrig använder i skriftspråk.
Yep.
Så.
Så bra.
Ja.
Den kollar vi in.
Mm. Ska ni göra?
Go for it. Vilken av de här 52 böckerna ska du välja nu? Så fortfarande så råimponerad.
Ja, det är helt sjukt.
Mm, jag sätter hög standard där.
Ja.
Till alla andra som tyckte att de läste mycket denna sommaren. Mm.
Ja, tack.
Jag finns. Och jag har då kanske, jag vet inte varför, jag hade faktiskt glada böcker också, men när jag tänkte på det nu, det är inte så här, men jag kan börja med den gladare av de tre böckerna. Ja. Och det är ju då 100 meter lycka av Maria Nygren.
Ja.
Jag älskar henne som författare. Hon har ett otroligt bra språk också. Men det här handlar då om en tjej. Hon har en slags hudsjukdom som gör att hon ser lite ut som en ödla. Väldigt speciellt skinn. Hon kan inte vara ute i solen. Då börjar det blöda. Hon har alltid varit hemma hela sitt liv. Hon har en syster som då är, fast hon är normal. Hon är ju fin och det är det hon längtar till att vara det. Hon har då så att säga hemtjänst hela tiden som hjälper henne. Hon kan inte röra på sig, då börjar hyen spricka och allt sånt. Men så får hon då, som alltid, så kliver det in en kille som är i hemtjänst. Hon gillar ju då honom. Mm-hmm. Och då kan man ju ställa sig frågan, gillar han henne trots hennes ödelhud?
Det är den eviga frågan.
Precis, det är ju det hela boken går ut. Han är faktiskt en god kille. Och man får se liksom hur det utvecklas genom allting. Och klart, det syrran är ju... Man kan ju tänka sig att om ens lilla syster är så kanske man har lite mer medkänsla. Hon är som syrror det.
Okay.
Så bara så. Och man får helt enkelt följa henne. Det är verkligen, när hon blir frustrerad så blir man frustrerad. När hon blir arg så blir man arg och man blir ledsen. Och det är inte den mest glada boken som finns. Med tanke på att det hör man ju redan. Men den drar in dig på något sätt. Så att det är en bra bok.
Ja.
Det är lite som den After You, eller vad heter den på svenska? Livet efter dig, som är en sån vuxenbok, men fast i ungdomsversion.
Det här är, det här känns som, det är nog det.
Ja.
Bra sagt.
Tack, jag får en komplimang av den som läst 52 böcker. Wow. Mm.
Grymt. Jag hoppar vidare då till Yttre rymden, gott folk. Det är så mycket science fiction i sommar. Läst två böcker av en författare som heter Olivia E. Cole. Heter hon. Och första då, hon har skrivit en hel del böcker, men hon har skrivit en bok då till unga läsare som heter A Conspiracy of Stars. Heter den. Och den är utspelad på en annan planet än jorden. Utspelad på en planet som heter Faloiv. Där resten av mänskligheten har skapat sig ett andra hem. En Terra, eller New Terra, nya jorden. För planeten jorden har då förstörts. Man har inte kunnat rädda planeten och för länge sedan så färdades man iväg i en serie rymdskepp. Och ett av dem hamnade då på den här planeten. Det finns såklart annan befolkning också. Icke-mänskliga varelser. Som människorna slutat avtal med. De får upprätta ett antal olika bosättningar på den här planeten. Och det som är speciellt med de människor som är på den här planeten är att de är forskare. Nästan allihopa. Jätteintresserade av biologi och lära sig mycket. Så att för dem är det här en fantastisk möjlighet. De får utforska en för dem helt okänd planet. Och lära sig mer. Huvudpersonen är då en ung forskare som heter Octavia. Hon har två föräldrar som också är forskare. Och hon är liksom på väg att liksom gå samma väg som föräldrarna. Men så finns det lite bekymmer i de här tillvaron. Och det är då att det här rådet som styr människorna. Det finns några i det rådet som tycker att den originalbefolkningen. De bestämmer lite för mycket. För avtalet de har upprättat med Falai är liksom väldigt strikt. Det finns vissa grejer man inte får göra. För att balansen på planeten är väldigt känslig. De får liksom inte påverka livet där på något sätt. Och det finns de som tycker då att men det här är för strikt. Vi borde kunna få göra fler grejer för att ta reda på mer saker. Och Octavia tycker ju då att hon vet inte riktigt hur hon ska ställa sig till det. Men en dag ser hon då några människor som attackerar en inföding. Och hon förstår att det här rådet berättar inte vissa saker för alla andra människor. Och potentiellt sett har satt igång en händelsekedja som hotar hela planeten. Och hur ska hon då förhålla sig till det här? Så en gastkramande naturvetenskaplig spänning skulle man kanske kunna säga att det är. Jag bara älskade den.
Ja, kanske en sån bladvändare.
Ja, den är väldigt spännande. Den är också väldigt fylld med alltså mycket sån här fundering om bara för att man kan göra någonting bör man då göra det och till vilket pris.
Mm.
Och varför får man inte prata om vissa saker till exempel? Varför får man inte ta reda på vad som hände egentligen med det här rymdskeppet de anlände med? För Octavia, hon är ju född på Faloy. Hon är liksom inte... Men hennes föräldrar har ju bott på jorden. Och har ett minne av den gamla planeten som de bär med sig. Så superspännande och annorlunda.
Ja.
Mm.
Då går jag vidare snabbt.
Ja.
Just det. Ja. Jag ska prata om vi bara kunde byta kroppar med varandra.
Mm.
Som är en bok av Johanna Nilsson, om jag inte har fel.
Mm.
Den handlar om en kille som tidigare varit en tjej fast ännu inte genomgått en operation.
Mm.
Och han blir utskickad från sin familj därför att han är som han är. Och han får leva på gatan alldeles själv. Och så träffar han, direkt i början av boken så träffar han en tjej. Som är liksom hans, ja det är lite som yin och yang. Han är liksom, han vill vara en kille på kroppen men han är inte det. Och hon vill vara en tjej på kroppen men hon är inte det.
Mm.
Och tillsammans så försöker de helt enkelt överleva. För det är inte alls lätt att leva på gatan såklart. Så det är mer överlevnad än att leva. De brottas med droger, de brottas med... alkohol och de vill bli friska och rena så att de kan starta ett nytt liv tillsammans, men det är problem för att de kanske aldrig kan göra det, för den här tjejen hon kom från ett annat land och hon gömmer sig för att hon kanske inte får asyl i Sverige för hon har problem med papper. Och alltså det är rätt hemskt att läsa om hur det kan vara för människor medan man själv lever mycket, alltså riktigt bra jämförelse med dem och så har man ändå saker att klaga på liksom. Men ja, man ska inte förminska problem, men alltså man får verkligen, man får större perspektiv och jag tycker att det är lite som en käftsmäll för allt ilandsfolk liksom. Det är bara, hallå, se upp liksom, det här är vårt samhälle idag, du lever i det och du gör inget liksom. Så det gillar jag verkligen med den boken. Det är en, alltså den är jättehjärtekrossande därför att det är, alltså, ja, det är så svårt att det ska bli bra.
Mm.
Men jag tyckte om den i alla fall och jag tyckte den var viktig och väldigt fin. Och ja, jag tror att det är väl det jag har att säga om det. Jag tycker man borde läsa om den. Man uppskattar lite mer vad man har. Fast man kanske inte borde läsa om saker som är hemskare än det man lever i för att uppskatta, men jag menar det är ju typ lite så det får bli för att, ja. vem gör det egentligen annars, det är väl.
Jag tänkte att jag hade glömt att säga något på min förra bok. Det hade jag på 100 meter lycka. Det, jag kom på det precis nu. Det är att anledningen till att den heter 100 meter lycka också är ju att hon fysiskt i den verkliga världen så kan hon ju inte göra mycket. Hon ligger i sin säng. Hon får hjälp att äta och allt sånt. Men i sin dagdröm, då är hon är tennisstjärna, hon är idrottsstjärna, hon springer, hon är sprintare, hon är jätte i sin dröm. Och sen så med familjen pratar hon, idag vann jag Franska öppna och sådär.
Ja, ja.
Och då blir ju systern liksom, alltså du vet att det inte är sant. Och det är ju väldigt, för henne är det sant.
Ja.
Så det hela är ju, man kommer i slutet av boken verkligen förstå 100 meter lycka. Mm. Det kommer, det har faktiskt en mening. Och jag tänker spara det mest, eller jag vet inte vilken av de två andra böckerna. Jag tar Skärvor av minnen av Lari Hals Andersson, tror jag. Hon är inte svensk, så jag uttalade precis namnet fel. Ber om ursäkt. Hon heter inte Hals. Det är
fast Hals, jag kan se ut av.
Ja, men det här betygsätts inte, så det är fine. Det här är då av en tonårig tjej i USA då, går i high school. Hon bor inte på en fast plats, utan de flyttar runt, hon och hennes pappa. Mm. Pappan är en veteran som lider av mycket svår PTSD. Ja. För de av er som inte vet vad det är, så är det posttraumatic stress disorder. Och det är då problemen man kan få av just väldigt traumatiska upplevelser. Ja. Och för honom är det då hans upplevelser i Afghanistan. Mm. För han var soldat där. Och det har hänt mycket som gör att han kan inte leva ett normalt liv. Om han, när de kör till jobbet, för hon följer med honom ibland, då är det, om man ser en soptunna, då tror han att den kommer explodera. Och han liksom duka. Mm. Och det, allting störs. Han dricker och det är jobbigt för henne, och i skolan är det ju också jobbigt. Det har funnits år där hon inte varit i skolan. Mm. Alltså är det till exempel matte är ett väldigt jobbigt ämne för henne. Och då som alltid i alla, trots alla pessimistiska händelser, så dyker det upp hennes Prince Charming då. Ja. Fast han är kanske inte den mest Prince Charming, lite speciell, men Finn får då ju uppdrag att hjälpa hennes skolgång att ta en bättre väg. Och han är simmare, han är jättegullig. Och jag kan säga så här att förmodligen så kommer jag behöva bli nunna. Mm. För att det finns, du kommer inte, boktjejer, vi kommer inte, och bokkillar, vi kommer inte hitta någon att vara med. För att jag har för hög standard.
Ja, för vi läser.
Precis. Och jag kommer aldrig hitta en Augustus Waters. Jag kommer aldrig hitta en Finn. Men de finns i böckerna.
Yep.
Fast de är tagna i böckerna också. Men man kan drömma på. Han är fantastisk. Och det är hur de utvecklas. Hela deras. Så det har en pessimistisk start. Men det har en väldigt fin väg. Det är en otroligt fantastisk bok. Man får verkligen sån här, man får verkligen veta hur det är med PTSD. Hur verkligen jobbigt det är. För det är ju otroligt många som har varit med i krig. Och man säger ju, ja, det var ju fel att kriga. Det är ju, man fokuserar oftast mer på det som, alltså offren. Men jag tror att alla ger egentligen offer när det blir krig. Och det mentalt, även om de läker fysiskt. Ja. Det mentala skadorna, de kommer, det får man verkligen säga i den här boken, och hur det påverkar inte bara den personen utan familjen också och alla nära. Så det
är ingen pratar om det, ingen pratar om
precis, att det är något som man säger bara inget. Det är liksom såhär, soldater mördade och allt sånt, men ja, det
finns, alltså det känns som att det finns mer filmer gjorda just om PTSD än vad det finns böcker.
För ja, det här böcker liksom finns just verkligen inte. Det finns inget där man verkligen beskriver. Och jag är mer bokmänniska än filmmänniska. Så jag har aldrig riktigt stött på en sån här bok. Men det var verkligen, det var ingående. Det var, man kände det i liksom, i min själ kände jag det. Det var liksom, det är en sjukt bra bok. Och fin. Jag kan fortsätta dagdrömma. Jag skickar fantastiskt vidare till Martin. Ja.
Tack så mycket. Jag fortsätter med ytterligare en engelsk bok som heter Internment av Samira Ahmed. Som jag har pratat om en av hennes böcker tidigare, tror jag. Eller om det, ja, jag kommer inte ihåg om jag har gjort det här. Kärlek, hat och andra filter som hon har skrivit.
Nej, den är ganska ny. Eller vänta, det är inte den du ska prata om.
Nej,
den du
utan det här är då den jag trodde som jag pratat om då innan. Den är också väldigt bra, så kolla gärna in den också. Men Internment är en helt annan sorts roman. Man märker att hon har varit väldigt, väldigt arg när hon har skrivit den. Den utspelar sig i en nära framtid, men obehagligt nära framtid i Amerika. Där den sittande administrationen börjar misstänkliggöra sina muslimska medborgare. Det handlar om amerikanska medborgare som är muslimer. Och de går så långt i administrationen att de i så sätt förbjuder dig att vara muslim. De avskaffar religionsfriheten, och inte nog med det, de samlar upp hela den muslimska befolkningen så långt det nu är möjligt och skickar dem till interneringsläger. Där de då liksom ska hållas instängda och inte kunna påverka resten av befolkningen, uppenbarligen. Så det handlar om en ung tjej som heter Laila Amin. Hon växer upp i en ganska lugn universitetsstad i Kalifornien. Hennes pappa är professor i creative writing. Och hon är van vid ganska lugn tillvaro. Men när de här lagarna börjar implementeras så sköpas hon och hennes familj iväg till ett sånt där interneringsläger. Och hon tycker det är fruktansvärt. Typ, hon tycker att det är liksom inte rätt på något sätt där. Och hon är förbannad. Och det finns flera som är mer eller mindre förbannade i det här läget. Hon får ett gäng nya kompisar. Och på utsidan har hon då en pojkvän som inte är muslim. Utan kommer från en judisk familj. Och tillsammans börjar de då smida planer för hur de ska kunna ta sig ur det här läget. Så en bok som handlar väldigt mycket om det här med misstänkliggörande av människor på olika sätt. Så det är en väldigt angelägen bok skulle jag säga. Framförallt man förstår ju då att han har skrivit den här boken med tanke på att Donald Trump är president.
Mm.
Och de hatiska stämningarna som den administrationen piskar upp med rasism och så vidare. Så att skitbra bok. Det känns verkligen som en käftsmällan också. Mm,
den känns ju som, för man säger ju att det här med andra världskriget och det med judarna, det kommer aldrig hända, det säger man ju. För att vi vet redan, fast när man tänker, jo för jag fattar att det kommer förmodligen inte hända någon gång i närheten att man stänger in judar igen. Men man tänker, just, man, fast det här, när du nämnde det med muslimer, jag kan se det framför mig att man förbjuder det.
Alltså att man börjar, just man börjar av... Man börjar betrakta andra med medmänniskor som
precis.
Inte-människor.
Det är precis, det jag kan verkligen, och det, man tänker inte på det på samma sätt. För när man tänker andra världskriget i koncentrationsläger, då tänker man judar,
Amerika har ju en historia av det här att de spärrade ju in amerikanska medborgare som hade japanskt ursprung under andra världskriget. Så att det är ju ett eko från den här tiden också att Amerika har ju gjort såna här grejer innan, moraliskt tvivelaktiga saker med sina egna medborgare.
Ja, alltså det var ju hyckleri när de säger att nazisterna är så hemska mot judarna när de själva är så hemska mot svarta människor.
Ja.
Kanske inte...
Det är svårt att jämföra just det här med förintelsen är ju ett så pass unikt kapitel just i att man industriellt tar död på så många människor.
Ja, det är kanske, man kan säga... snabb lidelse, men mot de svarta människorna har det ju varit långvarig lidelse och kanske inte lika hemskt, absolut inte, men ändå ett förtryck, och att det är ju hyckleri i alla fall.
Det är samma tanke bakom det, är händelserna, process, ja. Man kan inte riktigt jämföra det för det är två olika grejer, men det är samma, det är en och samma tanke som ligger bakom, och jag kan verkligen se att det här skulle bli som ett Auschwitz 2.0.
Jag kan också tänka det,
att man stänger in muslimer med tanke på hur många som idag
det kan väcka oro, alltså definitivt.
Ja. Det gör det. Den här boken är ju lite grann av en sån där varningslampa för det. Den har sålt otroligt bra i Amerika också, ska jag säga. Så att, jättebra, angelägen bok. Så kolla in den.
Hoppas en anländer inte Vita huset. Så här bara.
Så
kan han komma ett steg närmare mina 52 böcker medan han blir allmänbildad.
Donald läser ju inte böcker. Han gör ju det till en poäng. Han är stolt över det att han inte läser. Så, ja.
Det var ju överraskande att han inte gör det.
Tjock.
Yes, nej, men vi går vidare med Anna Dark som, jag uttalade det.
Du uttalade helt rätt.
Oh wow, tack så mycket. Jag trodde inte det var så på pricken, men okej. Nu stannar vi där, så säg inte det igen. Så det blir bra. Skriven av Mårten Sandén. Mårten Sandén, tack så mycket. Jag har mina små anteckningar, men det tar så lång tid. Och, ja.
Jag älskade den här boken, ska jag säga, när jag läste den. Jag älskar Mårten Sandéns författarskap i övrigt. Men det är väldigt roligt att du har läst den.
Ja, men Emily sa det också, vår skolbibliotekarie. Hon sa, jag älskar den när jag läste den. Alltså, vi pratade om den när jag var lite mitt i.
Ja.
Och det är någonting med den här boken. Alltså, den handlar om en kille som... Han lever ett vanligt liv och han går i skolan. Grundskolan, han går i nian. Och han har varit kär jättelänge i en tjej som heter Anna som går i hans parallellklass, tror jag. Och han tycker att hon är speciell, hon är inte som alla andra. Hon är liksom en bergsprakande person och alla andra är gråa för honom. Och plötsligt så kommer det, och han bor, det kanske är värt att nämna, att han bor i en stad som är en industristad, eller har varit, men nu har jobben liksom flyttats till Kina och ja, utomlands helt enkelt, där det är billigare att producera grejer. Och då kommer en kille som är ny i klassen, och hans pappa är liksom vd för den här industrin som har, eller för det här bruket då, som har sparkat många människor.
Där, precis, det har hamnat lite grann på dekis.
Men ändå så blir de ganska goda vänner, fast den här killen som heter Oscar då, han tänker lite grann att nej, vi kommer nog inte bli vänner liksom. Men de blir vänner ändå. Mm. Och hans pappa är själv sparkad från den här fabriken. Ja. Så att det är ju det är ju ganska starkt av honom att inte bli, alltså, sjunka så lågt som att jag hatar dig för att min pappa förlorar sitt jobb på grund av dig. Men han bryr sig inte så himla mycket om sin vardag, för han har lite tankar om vad han ska göra i framtiden, och att skolan inte spelar så mycket roll för honom. Men det som får honom att liksom rulla på hela tiden, det är den här tjejen som han är kär i. Och ja, jag stannar väl där, för det händer lite grejer efteråt som jag inte ska spoila. Men jag tyckte om den, trots att många gånger kan den vara rätt så märklig, tyckte jag. Jag tyckte att ganska många förklaringar i den är rätt märkliga. Och jag hade väldigt svårt att greppa varför folk gör som de gör. Ganska ofta faktiskt. Jag tyckte det var alltså, visst, man kan förstå när folk gör konstiga saker, så kan man ändå förstå varför, men nu så tyckte jag det var bara rent konstigt, och ganska snabbt så tänkte jag, nej, den här boken är bara konstig. Men gör inte det, ge den en chans, för att jag läste ut den ändå, och det var så värt det. För den var verkligen, alltså, om man kommer till slutet, så är det, alltså, det är verkligen ett grymt slut ändå, fastän det inte är det bästa, gladaste slutet, så är det ändå det är ett vinnarslut, skulle jag säga. Man blir arg över människors dumhet, man blir väldigt arg, men man blir också, man fylls av en, i alla fall jag fylls liksom av en vinnarkänsla, att yes, nu Oscar, han liksom rise from the dust. Så står ut i slutet, fastän kanske man tycker att den är lite märklig, som jag tyckte. Men stå ut i slutet, för att det är verkligen en jättebra bok.
Yep.
Nu när du nämnde Emily, så tror jag att hon kommer lyssna på det här avsnittet.
Det kommer hon.
Mm. Jag saknar dig jättemycket, Emily.
Så då har vi det sagt.
Jag kanske borde åka dit och hälsa igen. Jag har inget att göra.
Vet du, vårt bokhäng på fredagar är jättetomt, så du borde komma.
Då får jag gå dit. Alltså, det är väl, jag är en arbetslös sjukskriven tonåring. I am here.
Come to us.
Och då kör vi på min tredje bok. Och det här är då Ramona av Marta Söderberg. Och det här är, kära vänner, om ni väntar på regnbågar och enhörningar och fluffiga kuddar, så kan ni få gå ut och ta av er hörlurarna för att komma tillbaka när vi meddelar att Martin kommer börja babbla. För att det här är verkligen en brutal verklighet, om att hur det verkligen är för vissa tonåringar. Ramona är då, hon har 16 år, precis kommit hem, har varit på en massa vårdhem, hon har haft problem, hon har skurit sig, självmordsbenägna tankar. Det är verkligen, det är hemskt. Hon kommer hem och då tror det är pappa som är hemma då där. Och det är verkligen, det är tufft, man får verkligen veta, det känns som man själv blir Ramona för ett ögonblick. Det är den där känslan av att när hon känner att nej, jag klarar inte av det, jag måste skära mig. Du vill verkligen bara, alltså jag vill bara räcka in händerna i boken och ge en kram. Det är en tung bok, det är det verkligen. Det är en otroligt bra bok dock, för det är Maria Söderberg. Ja. Så. Men det här hon träffar då, som alltid. Alltså jag borde skriva en mall, för hur ska du skriva en bok? Gör det pessimistiskt och släng in en kille, så då har vi det, ungdomsroman. Men då kommer det en kille då som in som heter Mark. Och hon såklart gillar att göra då honom, och det är, och jag kan ju säga att jag har väl inget emot honom, han gör hennes vardag bättre. Det är klart, det är inte så att bara för att det här är inte som i Disney, så att han kommer in och då blir hon Ja, då blir, blir hon en enhörning. Hon blir inte en enhörning för att Mark dyker upp. Men så hon kommer ju fortfarande. Det är inte så att hon bara vips förändras. Och det här visar verkligen att när det är tufft, då är det verkligen tufft. Mm. Och det är verkligen, Ramonas liv är då med Mark och med allting. Det är seriöst en... alltså det är en balansgång på en kniv mellan just helvetet. Det som ena sidan är helvetet, andra sidan är himlen. Det är liksom, det visar verkligen vad livet är. Du går på en kniv och det är liksom det och man är spänd hela boken. Ja. Det är en otroligt tuff bok, men det är verkligen, det här är också en sån där käftsmäll som man bara, hörru, det finns såna här också. Det är liksom, vissa är ju ofta idag så här, ja men alltså med psykisk ohälsa, det här är något, ja på min tid så sa man inte sånt, lite så här stress dagens ungdomar, fast när man läser en månad då blir det verkligen, man fattar att
det är, ibland är det jobbigt.
Ja, det är det. Och det är inte bara jobbigt att mamma gav mig inte den där mobilen till födelsedagspresent. Det är verkligen
andra problem.
Nu läspade jag precis genom födelsedagspresent. Det här kommer jag att lyssna om när jag kommer hem. Men det här är en otroligt bra bok. Och det här är varför jag satt på soffan med mina två minigrisar och halvböla.
Ja.
Typ egentligen böla fast skrek typ inne i mitt huvud. Så
den känns den här boken.
Den är tung och det är tungt. Det är det. Det släpar och det är, fast du kan inte stänga boken heller. Den är tuff på det sättet att den är tuff och den är bra, så du kan inte stänga den och bara gå bort från den.
Nej.
Du bara måste gå vidare till nästa sida, men du gör det bara värre. Men det är en otroligt bra bok.
Jag tror många kan vara så här lite, jag förstår inte varför du är så stressad, men bara lugna dig eller sådär.
Det där är ju sånt riktigt skitråd man kan ge till någon som har sådana här bekymmer, att rycka upp dig. Men det här handlar om andra saker.
Och jag tror att genom att läsa en sån här bok så förstår man, man kan aldrig förstå hur det är, och jag tycker det skulle kännas dumt att säga, och jag förstår precis om när jag läser den här boken.
Det men... säger ju väldigt många, jag förstår dig. Det tror jag, du kan säga, jag förstår att jag inte förstår dig. Men
exakt.
Precis. Och
man får mer medkänsla.
Precis. Man får någon slags inblick. Alla är ju, psykisk ohälsa är ju en term, men var och en är ju olika.
Ja.
Men det här får man verkligen, det är inte så att alla är så här, men det här visar verkligen att när det är jobbigt, då är det fan skit.
Ja.
Och om det är skit så finns det gratis kramar hos mig. Så kan man komma till mig. Titta så snäll. Jag blev sjukskriven.
Nu ska jag avsluta med en bok som är lite mer glad än de andra böckerna.
Lite mer glitter och enhörningar.
Av Hanna Jedvik då, Sommarplåga. Som jag läste precis i slutet av sommaren. Tyckte den var fantastisk. Den handlar då om en tjej som heter... ska vi se, vad katten heter hon? Hon heter Alma, heter hon. Hon bor i Stockholm med sin pappa. Man förstår att mamman finns inte i tillvaron längre. Alma och hennes pappa är väldigt tajta. De har en sommarstuga i skärgården, fast i Göteborgs skärgård. Och där har då Alma varje år har hon träffat en tjej som heter Mira. De har stort sett vuxit upp tillsammans. Och varje sommar så är det verkligen så här. Hon ser fram emot att komma till den här stugan. Hon ska få träffa Mira. Till saken hör jag den att Alma, hon har märkt att det finns andra känslor för Mira än rent vänskapliga känslor. Och det här måste hon ju då berätta för Mira. Hon är väldigt nervös över det. För hon vill inte förstöra den här fantastiska vänskapen de har då. Men när hon väl kommer dit så märker ju då Alma att Mira har tagit med sig en kille dit.
Nej.
Och det förstår du, det blir konflikt
här. Nej.
Så sorgligt.
Alltså,
men jag ska säga så här. Det är inte som ni tror här.
Plot twist, det var hennes bror.
Det var inte så här alltså.
Det blir inte något så att det blir ett litet triangeldrama blir det. Men det är inte på det platta och schablonartade sätt som många av de här andra kärlekstrianglarna i Jonas böcker, utan det här känns verkligen på riktigt. Jag tyckte den var fantastiskt bra och intressant att läsa den här boken, för att Det sätter känslan på den här grejen när man har vuxit upp med en person och hur förhållandet förändras när man blir som äldre, för att båda två ska börja gymnasiet efter sommaren. Och det är mycket liksom tankar och så vidare. Och sen älskar jag då hur Almas förhållande med sin pappa, för han är verkligen en bra förälder. Han är helt schysst där. Och gör rätt grejer och säger rätt saker. Så att väldigt bra pappaporträtt, det tycker jag att det är kul att läsa. Det var alla böckerna.
Ja, och jag har dagens torra fras till er alla.
Yes,
på svengelska ska jag säga den också, för nu låter det ännu bättre. When you see a ships, when you see, fasen var det, just det. When you see a ship crash into something, what do you do?
We don't know.
You let that shit sink in. Fy fasen vad det var torr, den är på självantända idag. Och enligt min bror, vi kom fram till det här att Daniel tycker då att vi var på stranden och bara på gröningen. Och han bara, vet du vad Marianne? Glitter i homosexuell sand. Han är gay så att det ryker om det. Så okay. Det är liksom, men han bara, alltså glitter är min sand. Det är bara, det är homosexuell sand. Och han skrek det rakt ut och folk bara tittade på oss. Och jag bara, not related, I was adopted.
Hörrni, vi hörs i framtiden. Ha det så bra så länge.
Hej då!